Jag har som överskrift hela skapelsens återlösare. Och vi börjar i Uppenbarelseboken 5. Där Johannes såg en bokrulle med 7 sigill som är ett köpebrev eller ett testamente. Och det var bara arvingen eller återlösaren som kunde öppna. Sigillen bevisar godkännande och giltighet. 7 är ju fullkomlighetens tal. Det är fullkomligt giltigt. Det är fullkomligt godkänt. Och det handlar om hela skapelsens befrielse genom domar. Men vem har rätt att döma? Och i vers 2 läser vi, Johannes säger: och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Och sen kan vi läsa om hur Johannes grät häftigt. Han gråter häftigt, han gråter bittert, står det i gamla översättningen. Därför att ingen kunde öppna, varken i himmel eller jord. Ingen kunde öppna. Och han förstod, Johannes, vad det innebar. Det innebär att ingen rättvisa kommer att skipas. Ingen frälsning finns, ingen slutlig frälsning. Allt hopp är hopplöst och allt går i fördärvet. Men en av de äldste i himlen tröstar Johannes och säger: gråt inte, se lejonet av Judas stam. Och lejonet, det står för Messias som kung, kungen. Davids rotskott, alltså ur Davids släkt, har segrat. Och grammatiskt betyder ordet, han har segrat en gång för alla. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Vers 6. I Uppenbarelseboken 5 är det då. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de 4 väsendena och det äldste ett lamm. Och grundtexten är Arnion, ett litet lamm. Stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Och här har vi lammet, Messias, den lidande tjänaren, offerlammet. Och så beskrivs lammet, det har 7 horn och 7 ögon. Och det här är symboliskt naturligtvis. 7 horn, horn står för makt och kraft, herradöme. Fullkomligt herradöme har detta lammet. 7 ögon, all vishet, all vetande. Och så står det, ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och här ska vi inte missförstå och tro att Gud plötsligt har 7 andar, utan det talar om Guds andes fullkomliga verk över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och senare så ljuder en sång i himlen i vers 9. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt. Friköpt eller lösköpt. Människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Här har vi arvingen som ärver allt. Som har återlösaren, som har friköpt allt. Och det står längre fram i Uppenbarelseboken: ja, Herre Gud allsmäktig, sanna och rätta är dina domar. Nu går vi tillbaka i tiden. Tillbaka till Edens lustgård. Där Adam och Eva drevs ut ur Eden efter att de hade ätit eller fyllt sig med förbjuden frukt. Förbjuden mat är också det innebörden som anomia, som översätts laglöshet, också betyder förbjuden mat. Olaglig mat, laglöshet. Och i första Mosebok 3:22 så säger Gud: hon, alltså människan, Adam och Eva gällde det, får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. De hade redan ätit av den förbjudna maten. Hade de nu ätit av livets träd, då hade de fått leva som syndare utan någon räddning i evighet. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Och synden här, konsekvenserna, det var ju att människorna förlorade gemenskapen med Gud och sin arvslott och framtid så som Gud hade avsett. De stod nu i skuld inför Gud som är helig. Och de blev slavar under syndens makt. Så läser vi att Gud slaktade ett oskyldigt djur för att skyla deras nakenhet. Istället för de här löven som ju vissnar och inte är så väldigt bra. Men de fick istället djurhud att skyla sin nakenhet med. Det talar ju om en andlig innebörd naturligtvis. Också att det talar om en tillfällig förlåtelse. Men var också ett löfte om en framtida fullkomlig förlåtelse och frälsning. Vi skyller ibland våra misstag och våra synder på uppväxten, på omständigheter, påverkan utifrån, på samhället och en hel del annat. Men faktum är att om vi hade växt upp i de bästa av omständigheter, bästa förutsättningar, så hade vi ändå syndat, varenda en av oss. Vi är så att säga födda i Adams avbild. Och vi har en natur som gör att vi syndar. Lögnen säger att synd och död inte existerar. Bara kärlek och frid. Eller fred. Och du är perfekt som du är. Och du har potential inom dig att bli gudomlig. För du är innerst inne god och du är en medskapare. Med andra ord, du behöver ingen frälsare. Du kan frälsa dig själv. Vi kan frälsa oss själva. Det är lögnen som säger det. Men döden är ju tvärtom beviset för att alla är syndare. Syndens lön är döden. Skulden måste betalas och sonas med ett oerhört högt pris. Människan är alltså i desperat behov av en frälsare. En återlösare, en befriare. Förlossare, det är samma ord. Eller som det heter i Gamla testamentet, en bördeman, goel på hebreiska. Och då går vi till Ruts bok i Bibeln, i Gamla testamentet. Vi befinner oss i domartiden, läser vi, och det var hungersnöd i Israel. Det kan ha varit på Gideons tid, troligen är det. För där står i domarboken, jag tror det är 6:e kapitlet. Gud gav Israel i midjaniternas hand i 7 år. På grund av allt ont de gjorde, de vände Gud ryggen. Och midjaniterna förtryckte Israel och förstörde all gröda, kan man läsa om där. Så fort de sådde något, det lämnade inget kvar att leva av Israel. Varken får, oxar eller åsnar, kan vi läsa. Det var alltså hungersnöd, men vi kan konstatera att det var både lekamligt och bokstavligt, eller andligt, rättare sagt. I Betlehem, Beit Lechem, som betyder brödhuset på hebreiska, bodde en familj som drog till Moabs land för att få det bättre. Och så kan det vara när, i någon situation då, brödhuset är tomt, så söker sig människan någon annanstans. Man kanske söker ut i världen. För att få det bättre, men det leder aldrig till något gott. Och den här familjen bestod då av Elimelech, som var far i familjen, och Nomi som betyder den lyckliga eller den ljuvliga. Och så deras 2 söner. Men borta i Moab så dör ju både Nomis man och hennes båda söner. Och hon blir ensam med sina båda sonhustrur. Orpa och Rut. Orpa, det namnet betyder gasell eller nacke eller rygg. Men i det hebreiska namnet, i det hebreiska ordet, finns betydelsen att vända tillbaka. Vända ryggen till, alltså vända tillbaka. Och Rut betyder vänskap eller tillfredsställd. I 1:e kapitlet, vers 6 i Ruts bok står det: Nomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land hade hon hört att Herren hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. Ryktet gick alltså ända bort till Moab att någonting hade hänt i Israel. Och så är det ju att nöden brukar vara det som driver oss in i bön. Och folket hade ropat till Gud och nu hade han svarat. Nu följer en skilsmässa här. Ett vägval. En skiljeväg. Noomi ville inte att Orpa och Rut skulle följa henne av plikt och tvång. Så hon uppmanar dem att stanna i Moab. Och båda börjar gråta. Men de gör helt olika val. Och det handlar om var deras hjärtan fanns. Det som Jesus sa, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det är ju ett val som gäller oss alla. Det vi älskar mest, det är det som avgör vilket val vi gör. Moab här, det står som en förebild för världen eller hedna folken. Att anpassa sig efter denna världen som vi läser om i Romarbrevet 12, 1 och 2. För att följa ett folk på den här tiden var det samma som att följa det folkets gudar. Vi läser i vers 15. Noomi sa till Rut. Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Det var ju Orpa som vände tillbaka. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska. Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå. Och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. Det är en väldigt stark bekännelse från Rut. Hon vill tillhöra Israels folk. Hon vill tillhöra Israels Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är Bibelns Gud. Och Guds kallelse över det folket står kvar. Och allt som han har sagt om Israels folk kommer att fullbordas. Därför har det betydelse idag. Det finns många olika villoläror och ersättningsteologi. Olika varianter på ersättningsteologi där man förnekar Guds förbund med det judiska folket om Israel. Det ska vi ta avstånd ifrån. Det har betydelse för hur vi ser på det judiska folket och Israel. För det handlar om hur Gud ser och vad han säger. Är det inte Noomi, sa vännerna i Betlehem när de kom tillbaka, hon och Rut, eller när hon kom dit med Rut. I vers 20. Men hon sa till dem, kalla mig inte Noomi, som då betyder den lyckliga, utan kalla mig Mara, den bedrövade, den bittra. För den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig, rik drog jag härifrån. Och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Noomi hade ju förlorat allt. Hela sin arvslott i och med att hennes man och söner dog. Varför kallar ni mig då Noomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Med andra ord, Gud har tillåtit. Gud hjälpte inte. Han är emot mig. Och det kom till Betlehem när kornskörden började. Orden här som Noomi säger, rik drog jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Kan betyda både materiellt, och det är väl det första man tänker på här, men det kan också betyda i grundtexten fylld, eller i fullhet drog jag iväg, men tömd. Och värdelös har jag kommit tillbaka. Ibland förstår vi inte Guds handlande. Eller det vi tycker är brist på handlande. Och vi står med många frågor och mycket besvikelse kanske. Flytten till Moab här, det var ju ett eget val som familjen gjorde. Det står ingenting om att det var Gud som låg bakom det. Det förstår vi att det inte var. Men Gud kan ändå använda våra misstag som en förberedelse för något nytt. Nomi hade inga framtidsplaner kvar. Hon var så att säga tömd på sitt eget. Men Gud hade en plan och en väg för henne. Han hade en framtid. Rut beslutade nu att gå ut och plocka ax på en åker för att de skulle överleva. Och som fattig kan man ju läsa om i tredje Mosebok att man hade rätt enligt lagen att gå och plocka efter skördemännen, resterna. De till och med i lagen i tredje Mosebok står det till och med att de uppmanas skördemännen att lämna kvar rester till de fattiga och till främlingen. Och Rut råkar hamna på Boas åker. Boas som är en mäktig man och släkting till Nomis och Ruts avlidna män. Och just då råkar Boas komma dit. Det är ju så där i Bibeln när vi läser. Man ler lite för vi har ju facit i hand vid där. Det hände sig eller det föll sig. Mänskligt öga kan det se ut som att det är tillfälligheter eller slump. Men nej då, vi ser tydligt hur Guds hand är med. Och påverkar människor och påverkar omständigheter. Och Boas lägger märke till Rut. Och han uppmuntrar henne och ger henne extra korn och hon får äta, hon blir mätt och hon får över. Och när Rut berättar allt för Naomi så utropar hon: välsignad vare han av Herren som inte har tagit bort sin nåd från vare sig det levande eller det döda. Det är Naomi som säger nu. Nåd på hebreiska, chesed. Som också betyder vänlighet, kärleksfullhet, barmhärtighet, godhet, trofasthet. Och en definition på ordet nåd, det är att en som är starkare böjer sig ner och hjälper frivilligt en svagare. Och när det är Gud så är det baserat på ett evigt förbund, ett nådesförbund. Och Naomi tillade, den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra bördemän. Goel. Igen. Han är en av våra återlösare. Och lagen om bördeman, det kan man läsa om i tredje Mosebok 25. Som jag sa tidigare betyder Goel bördeman, återlösare, förlossare, översatt det i gamla bibelöversättningen, eller blodshämnare. Det var alltså den närmaste manliga släktingen. Och bördemannens uppgift, det var att köpa tillbaka egendom och arvslott som en släkting hade förlorat. På grund av fattigdom var det ofta. Att friköpa sin släkting som hamnat i slaveri och betala skulden. Med andra ord, rätt. Med rätt att köpa loss. Med rätt att köpa fri och förlossa. Bördemannens uppgift var också att gifta sig med änkan till en avliden för att bevara hans namn. Med rätt att bringa liv ur det döda. Det var ju väldigt viktigt på den tiden att familjens namn inte dog ut. Och Boas var alltså Ruts bördeman, återlösare, som hade rätt att köpa loss hennes arvslott. Boas betyder kraft. Och styrka. Och sen kan man läsa om en natt var Boas på tröskplatsen för att skilja korn från agnar. Och Naomi uppmanar då Rut att gå till Boas när han har lagt sig och lägga sig vid hans fötter under hans mantelflik, kanaf på hebreiska. Och Naomi säger där, jag vill försöka skaffa dig trygghet. Och här kan vi se hur man kommer in i vila, i Guds vila. Att lägga sig vid hans fötter, det kan jämföras med Maria som satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Och David skriver i psalm 36 och vers 8, hur dyrbar är inte din nåd, o Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Det är samma ord, kanaf. Vingar eller mantelflik, samma ord. Utbredande kan det också översättas. Det handlar om att söka beskydd och hjälp. Och här ser vi att Rut är en förebild för oss alla. Att komma i ödmjukhet inför Herren. Och det är också förknippat det här med mantelflik. Det är förknippat med att sluta förbund. Det står om i Hesekiel 16:8. Men det fanns en annan återlösare eller släkting som stod närmare än Boas. Och i Rut kapitel 4, vers 2 kan vi läsa. Därefter tog Boas till sig 10 män av de äldste i staden och sa, sätt er här. Och de satte sig. De satt där i porten där man ju hade domsbeslut och olika. De viktiga beslut som man tog alltid i porten, i stadsporten. Där man utförde domar och så vidare. Och så förklarar Boas läget här. Hur det ligger till med Rut och Naomi och arvslotten inför 10 vittnen. Och den första återlösaren. Det är alltså den släktingen som är närmare än Boas. Återlösaren svarade då. Då kan jag inte lösa in den. För då skulle jag skada min egen arvslott. Lös du in det jag skulle lösa in. För jag kan inte göra det, säger han till Boas. Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten för att stadfästa avtalet drog av sig sin sko och gav den åt den andra. Detta gällde som bekräftelse i Israel. Återlösaren sa till Boas, köp det du, och han tog av sig skon. Det här är alltså ett tecken på att ge upp sin äganderätt, sin rättighet, därför att det fanns ett hinder i vägen. Det var 10 vittnen, precis som lagen sammanfattas i 10 budord. Vad säger den första återlösaren? Lagen. Jo, den säger, den människa som håller lagen ska leva genom den. Men vi klarar ju inte av att hålla buden. Och därmed kan lagen inte frälsa eller friköpa oss. Vi läser i Romarbrevet 8 från vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Alltså det var inte lagen som var svag utan det är vi som är svaga. Det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Som inte lever efter köttet utan efter anden. För vi läser att lagen är rättfärdig och god. Men den kan inte befria oss från synd. Lagen eller Guds son. Återlösaren måste vara en släkting. Och därför står det i Hebreerbrevet 2:11. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder och systrar. Och tack vare det kan Jesus vara vår återlösare, vår bördeman. Vem kan bringa liv ur det döda? Lagen dömer den skyldige. Lagen är en blodshämnare. Men den domen föll över Jesus, Guds son. Johannes 10:17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka, sa Jesus. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det här är Guds nåd, chesed, genom Jesus. Hur behandlade man en oduglig bördeman som inte ville ta sitt ansvar i Gamla testamentet då? Ja, det står om i 5 Mosebok 25 och vers 9. Då skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga, så gör man med den man som inte vill bygga upp sin broders hus. Och det Hemmet kallades sedan den barfotades hus eller den föraktades hus. Jesus sa så här i Markus 10:33. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter 3 dagar ska han uppstå. Och i Markus 15:20 läser vi: när de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Jesaja 53:3. Han var föraktad och övergiven av människor. Jesus behandlades alltså som en oduglig och ovärdig bördeman. Men han uppfyllde lagens alla krav och dog för oss. Domen föll över honom. Synden är sonad och skulden är betald. Halleluja. Den är inte betald till djävulen. Inget är betalt till djävulen. Men inför Gud som är helig och rättfärdig. Jesus är vår bördeman, vår återlösare, vår förlossare, vår befriare. Lagen kräver rättvisa. Guds helighet kräver rättvisa. Efeserbrevet 1:7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Här ser vi lammet igen. Lejonet av Juda och lammet inför tronen. Lagens uppgift, som då är den första åtlösaren här kan man säga, är att driva oss till korset, driva oss till Jesus. För när vi syndar, då får vi ju dåligt samvete. Och samvetet har Gud gett oss, för då vet vi är skyldiga. Men då får vi gå till Jesus, be till honom om förlåtelse och hjälp. Naomi sa till Rut i Ruts bok 3 och vers 18. Vänta min dotter tills du får se hur saken utfaller. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro förrän han idag fört saken till sitt slut. Med andra ord, be. Var stilla. Vänta på Herren. Boas hade gett ett löfte till Rut. Och när vi ödmjukar oss kommer Gud oss till mötes. Tro är inte att visualisera. Tro är inte en tankekraft. Och det är inte en kraft som du ska förlösa. Det är villfarelser som sprids vitt och brett idag. Tro, det är att lita på Gud. Det är att ta emot och fatta tag i ett givet löfte från Herren. Och så får vi be enligt det. Och så småningom när Guds tid är inne får vi vandra in i löftet. Det är tro. Förtrösta på Herren. Återlösaren måste ju kunna återköpa slaven och betala alla skulder, läste vi. Och vi läste i Kolosserbrevet 2:13. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Vem krävde? Jo, lagen krävde. För lagen är helig och rättfärdig. Och vi är skyldiga. Slavar under syndens makt. Men friköpta. Förlåtna. Därför att Jesus tog skuldebrevet. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Står det. Och i Kolosserbrevet 2:13 var det jag läste. Jag vet inte om jag sa fel där. Efeserbrevet 1:7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Vers 11. I honom har vi också fått vårt arv. Här kommer arvslotten. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Här är arvslotten. Var och ens arvslott i Kristus är återköpt. Han köpte tillbaka allt. Och därför har vi evigt liv och en arvslott i honom. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta, skriver Petrus i första Petrus brev 1:18. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och Jesus friköpte alltså hela skapelsen, som också den längtar efter sin befrielse. Det läser vi om i Romarbrevet 8. Ruts son med Boas, senare, när de hade gift sig, fick de Obed, som betydde tillbedjande eller tjänande. Och han blev ju då Davids farfar. Här har vi Messias-linjen. Och i Rut 4:14 läser vi, då sa kvinnorna till Naomi: välsignad vare Herren som idag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Och i gamla testamentet, i gamla översättningen ska jag säga, där står det: han ska bli dig en tröstare och en försörjare. Återlösaren är alltså en tröstare och en försörjare född i Betlehem. Vad sa Jesus? Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det var 10 vittnen i stadsporten med Boas, läste vi. Och det är också vittnen, såg Johannes i himlen, i det himmelska, när köpebrevet eller testamentet med de 7 sigillen ska öppnas. Det står om äldste och det står om 4 väsen som liknade ett lejon, en tjur, en människa och en flygande örn. Och här kan vi ju ta symboler, symboliska betydelser på var och en av de här djuren. Men det kan också, tänker jag, tala om hela skapelsens befrielse. Där lejonet står för vilda djur och tjuren för boskapsdjur. Människan naturligtvis och en flygande örn för fåglar. Sen kan man lägga ut det där på mer betydelse och symbolik i detta. Men Jesus har som sagt friköpt allt, hela skapelsen, med sitt eget dyrbara blod. Och en dag ska alla frivilligt och med glädje bekänna, eller motvilligt tvingas erkänna, att Jesus är återlösaren, förlossaren, hela världens frälsare och befriare, bördemannen enligt lag och rätt. Men låt oss vara bland dem som med glädje tar emot och bekänner återlösaren, Jesus Kristus. Amen.